Vi tonar in. Interiör framför en dator. Två personer sitter framför en dator och stirrar på skärmen. De sitter tysta och ingen har händerna på tangentbordet. Efter en liten stund vänder sig den ena till den andra. Person 1. Kan du göra så här? Personen räcker ut tungan och rullar den till ett perfekt rör. Person 2. Nej, men kan du göra så här? Personen vrider handen till en omöjlig vinkel och vickar på fingrarna. Person 1. Shit, det där ser ju helt sjukt ut. Bägge två skrattar och blir därefter tysta igen. Efter att åter ha suttit tysta en stund börjar den ena personen gnola på en obestämbar melodi. Den andra personen suckar. Person 1. Ska vi ut och kasta silo ett tag? Person 2. Orkar inte, det är fan 15 minus ute. Plötsligt kommer en liten boll flygande och träffar kaffekoppen som står på bordet framför de bägge. Kaffekoppen välter och innehållet rinner ut över bordet. Ola kommer springande in i bild för att hämta bollen.
Oj, ursäkta. Tobbe, han kan inte kasta rakt. Nämen, det var värt för ni ser uttråkade ut.
Vi är klara med vår uppgift och chefen har inte sagt vad vi ska göra nu. Han vill alltid detaljstyra allt, så vi får inte ta tag i något utan att höra med honom först.
Nämen, alltså, ja, be chefen lyssna på avsnitt 76. Det börjar nu. Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Det är jag som är Ola och jag sitter här med Tobbe. Tjena Tobbe!
Hellöjsen!
Hellöjsen! Äntligen kom det ett hellöjsen här. Det kanske var ett förra gången också, men det är inte riktigt. Jag börjar säga hellöjsen till mina barn när de kommer hem.
Har de börjat svara också?
Nej, inte än.
Lyssnar de fortfarande på podcasten?
Ja, det gör de. Ja. Min dotter var precis här. Hon ville ge mig en godnattkram innan och så sa hon, när kommer det där ut? Jag sa, nej men det kommer på fredag. Mm. Oj vad snart! Och så sken hon upp och så sprang hon iväg.
Ja.
Så att jag tror att de kanske inte är superintresserade av ämnet utan mest kanske bara vill höra min röst, tror jag. Mm. Eller din röst, jag vet inte.
Det är ju att vi släpper det på fredag också. Det är ju, vi har helt tappat våran fina buffert som vi hade i början.
Ja.
Vi låg ju så här långt före. Men fördelen med det är att nu har ju folk faktiskt chans att höra av sig till oss. Och vi kan svara hyfsat snabbt istället.
Ja, det är kanske några av våra lyssnare som har räknat ut det.
Mm.
Att det är ganska tätt mellan utgivning och inspelning numera. Och det kanske inte är helt lätt att veta det heller, att det var inte förut, utan då hade vi en hel hoper med avsnitt som vi bara låg och brände i fickorna.
Ja.
Ja, men vad händer idag då?
Mm. Idag ska vi prata ledarskap, ska vi göra.
Just det, och sen så har vi hittat en bias.
Jajamän.
Och inte en to-bias, utan en kognitiv bias.
Ja, ska vi ta den på en gång, eller?
Ja, gör det. Det var du som hittade på den ju.
Ja, det var bias blind spot. Det är en lite så här metabias. Kognitiv metabias. Metakognitiv bias. på svenska så det har att göra med den här, det är döpt efter den här blinda fläcken som man har i ögat.
Som är något så här, har du en blind fläck i ögat? Är det så?
Ja, alla har en blind fläck i ögat faktiskt.
Uh-huh.
Har du inte gjort det där experimentet, man ska typ så här hålla ett finger framför ögat och blunda eller något sånt där med andra ögat, är det va?
Nu sitter Tobbe och tittar med ett öga och drar finger fram och tillbaka.
I alla fall så ska fingret försvinna på något vis.
Det är för att näsan kommer i vägen. Ja.
Hur som helst så har i alla fall den här biasen att göra med att man har en tendens att ha en blind fläck för kognitiva bias. Man tror inte att man är påverkad själv av såna här.
Andra påverkas mycket, men inte jag.
Precis, man har väldigt lätt att se att ja, men, där drabbades han minsann av ett kognitivt bias. Men om man själv syndar hela tiden så märker man inte det.
Nej, men man, alltså jag gör, alltså jag ser ju att du gör det ibland, det har jag tänkt på faktiskt.
Nej, jag gör aldrig men det.
Nej. För jag tycker nämligen att du... Men varför blir det så här då?
En del i det hela är ju att man har en motivation att se sig själv i ljusdager. Att se sig själv från den positivaste sidan hela tiden. Ja. Och såna här kognitiva bias, de behöver ju inte vara det. Men de ses ju som negativa liksom.
Ja, så först har du liksom, du har blivit uppmärksam på att det finns kognitiva bias. Mm. Och sen att de flesta har negativ klang då. Mm, och sen så, okej, just det. Sen kommer du på att, men jag vill inte förknippas med de här.
Ja. Och sen av någon anledning så tycker vi ju alla oss veta hur och varför vi tar beslut. Fast vi har pratat om det många gånger i den här podcasten, att det är ju inte, oftast så är ett beslut fattat långt innan man tror det och så vidare.
Ja.
Även om man är helt säker på att nej, men det här beslutet, det tog jag här och nu av den här anledningen.
Ja, det kanske är så för dig, men jag vet när jag fattar beslut i alla fall.
Men om man har den synen, då vill man ju inte tro att något kognitivt bias har påverkat det beslutet. Utan då vill man ju tro att det här beslutet tog jag bara av den här anledningen.
Ja, så här, hyperrationella liksom, mannen.
Ja, precis.
Och den hyperrationella kvinnan gifter sig. Då sitter de ner och skriver en liten så här lista.
Mm.
Så här, ja, här är alla anledningar till varför vi ska bli ett par. Ja, hur många gör det?
Plussidan, minussidan. Chubby ankles.
Ja. Du lyckas trycka in en så här vännerreferens i varje avsnitt, tror jag.
Ja, det blir så.
Det är för att det finns ett vänneravsnitt om alla grejer som händer, eller hur?
Ja, precis. Jag har i alla fall hittills inte stött på någon situation där det inte finns ett vänneravsnitt för det.
Nej. Kan du liksom alla namnen på vänneravsnitten också?
Nej, det kan jag inte. Kanske första säsongen, fast jag har nog glömt om det också.
Ja.
Ja, men på samma sätt som blubbparadoxen så ska man inte drabbas av det här, tycker jag. Så att, tänk på att ni är faktiskt påverkade av bias ni också. Där ute. Ja.
Det är inte bara Tobbe och jag som är det, utan det finns andra här i världen.
Ja.
Om ni vill träffa andra som kanske är det, då kan ni hoppa in på våran Väg74-kanal på Slack.
Åh, snygg inskohorning där. Hur gör man det då?
Då tweetar man bara till @vag_74 och säger jag vill bli insläppt till Slacken. Eller så kan ni skicka ett mejl till podd@agical.se. Eller så kan ni bara, om ni ser någon skäggig farbror på stan, bara rycka tag i dem. Bara, jag vill in på er Slack! Och så hoppas ni att det är Tobbe eller jag.
Ja.
Vi vill gärna ha bilder på det här när det här händer också.
Ja.
Ja, nu är jag otroligt pepp på det här avsnittet.
Då kör vi!
Det var lite av en, jag vill inte gå händelsen i förväg här, men det var lite av en revolution för mig när jag insåg det här, vad vi ska prata om.
Mm.
Så det blir lite, jag hänger den här lilla lockbetet där ut, och så tänkte jag att jag skulle vilja ge liksom två exempel. Vi skulle prata ledarskap här, men då kommer man så här, okej, men är det så att ledare, är det, föds du till det? Eller blir du det? Eller görs du till en ledare?
Mm.
Det är två populära synsätt.
Mm. Typ, och då får man ju direkt också fundera på det här, vad som är en ledare och vad som är en chef.
Ja.
Alltså det är ju, du kan ju, att bli utsedd till en chef kan du bli, men du behöver inte vara en ledare för det egentligen, om man ska vara petig. Men,
Du har säkert hört, och jag har säkert hört, och alla som lyssnar på det har hört att hon är född till ledare, alltså det märks.
Mm.
Och så då får ni en sinnebild av den här kvinnan som man pratar om då. Eller så här, kolla hans karisma, så här, typiskt ledarmaterial.
Mm.
Och det är den här kategorin av människor som tror att du föds till det här. Mm. Det finns stiliga människor då. Eller så ser jag det när jag liksom får den här sinnebilden. Mm. En stilig människa som går runt. Det kan inte vara vilken slasa som helst som är ledare, eller hur?
Nej.
Eller den andra kategorin då. Så här, folk görs till ledare. Typ så här, kolla henne. Alltså, hon gick ju på handel. Så det är klart som fasiken att hon kommer bli ledare eller chef.
Mm. Industriell ekonomi.
Ja, och då vet man ju direkt. Eller så här, han hade ju Ernst Göran som mentor. Alltså, det är klart. Det är klart att det går bra för honom.
Mm.
Och då har vi ju faktiskt pratat om en lite så här kognitiv bias. Det finns två alternativ. Är det ena eller är det andra?
Mm.
Och nu sitter alla läsare och hoppar på pendeltåget. Ja, ett dilemma. Det här, Ola, Tobbe, fattar ni inte? Det här är ett falskt dilemma.
Mm.
Och det är det. Vi liksom, har vi två stycken alternativ bara, då vet vi att nu måste vi börja leta efter tredje alternativ.
Mm.
Och det är det vi kommer presentera idag. Men innan vi gör det så vill vi dra en liten berättelse.
Det här utspelar sig i en stad i North Carolina som heter Mayberry. De skulle göra ett stort vägarbete på typ så här en av deras huvudleder. Så de var tvungna att stänga av en del av vägen. Och då hade de lite problem vad de skulle göra med all trafik som passerar genom stan. Så då kom de fram till att nej, vi får öppna upp en avfartsramp och så får vi leda om trafiken över den här avfartsrampen in i en annan korsning.
Mm.
Och då hade de lite problem, vad kommer hända här? Det här kommer ju bli fullständig kaos liksom.
Mm.
Så kom de fram till att nej, vi måste ha en person som övervakar den här korsningen och ser till så att det flyter bra.
Speciellt svårt var det med en vänstersväng som skulle liksom, det kunde ju bli svårt.
Och det fanns ju inga så här trafikljus eller någonting sånt där.
Nej.
Så då hade de tre olika personer som fick en varsin dag på att lösa det här problemet.
Mm.
Och den första personen var Barney. Som var polis.
Jaha.
Mm. Konstapel Barney. Och han tyckte att enda sättet att lösa det här är att jag får bli ett mänskligt trafikljus. Så jag ställer mig här mitt i vägen och så dirigerar jag trafiken bil för bil och säger vem som får köra när och så vidare.
Ja.
Men det här, det visade sig att det här tog ju alldeles för lång tid. Så att det blev ju trafikstockning på ett litet kick.
Mm.
Så det verkade inte vara någon jättebra lösning. Så dag nummer två så kom istället moster Bea, ont Bea.
Eller tant Bea.
Tant Bea kan vi säga, kalla henne. Tant Bea, hon tog en lite mer så här, vad kallade vi det? Moderlig kärlek. Approachen. Ja. Att hon ansåg att förarna kunde göra en hel del saker själva. Så en del rutinsaker. Men när det började hetta till, då tog hon över och styrde med hård hand. Liksom. Så till exempel då när de skulle svänga när det var någon som ville svänga vänster, så då hjälpte hon till och stoppade trafiken.
Mm.
Men det här det gick lite bättre, men inte funkade inte riktigt ändå. Alltså. Så tredje dagen så var det istället Andy, sheriff Andy, som fick ta över. Och han gjorde det genom att placera en solstol under ett parasoll längs med den här avfartsrampen. Någonstans där han hade väldigt bra överblick över den här avfartsrampen. Och så satt han sig där och drack lemonad med sugrör och paraply. Och sen lät han trafiken flyta på. Han lät bilförarna sköta allting helt själva tills det började köa upp på den här rampen. Då gick han in och stoppade trafiken så att alla som så att han kunde tömma rampen liksom. Så att de som satt på rampen hade företräde.
Mm.
Så att han kunde tömma av den lite. Och sen gick han och satte sig igen när det var gjort. Och det här visade sig funka väldigt bra.
Mm. Det vi vill illustrera här är väl egentligen tre stycken olika ledarskapsstilar.
Precis. Den första, den här polisen, det var ju mikromanageraren.
Ja.
Vad säger man på svenska? Detaljstyraren.
Ja.
Han skulle styra varenda liten detalj. Den andra då är den här moderliga gestalten.
Mm.
Moderlig kärlek kan vi kalla den.
Ja.
Och den tredje är då, vad ska vi kalla den? Mästerligt ledarskap.
Ja. Jo. Det känns som att han hade någon form av mycket erfarenhet av det där.
Mm.
Om vi då tar dem och vi är överens om att det här är tre stycken ledargestalter och tre olika stilar då, som de får representera.
Mm.
Så kan vi bryta ner det här lite grann. Och då tar vi hjälp av Jerry Weinberg.
Mm.
Och han brukar bryta ner det här med i formen att man ska analysera vad man har för problem. Och sen så skaffar du dig en plan. Sen observerar du. Och sen så applicerar du någon form av regler och processer på det här och sen agerar du.
Ja.
Och då kan vi titta på de här olika då. Detaljstyraren och den modliga touchen och den mästliga touchen.
Mm.
Hur de gör de här sakerna då, lite olika. Detaljstyraren, han bestämdes för att jag ska bli det här personliga trafikljuset.
Ja.
Jag ska göra allting. Jag måste fixa det här. Så att det funkar.
Mm.
Och det gör jag. Min plan är att jag ska göra det här själv.
Ja, jag kommer göra allting själv.
Yes. Jag ser till att det funkar. Och hans sätt att observera det här blir väldigt begränsat då.
Ja, för han har ju typ ingen tid över till att reflektera över hur det går liksom.
Nej,
han står ju bara där och vinkar liksom.
Och svettas och blir förmodligen åthutad och svärs åt. Och han svär tillbaka kanske om han tappar kontrollen efter ett tag.
Ja. Framförallt så såg han ju ingenting av den här avfartsrampen.
Nej.
När han stod mitt i korsningen. Liksom.
Nej. Precis. Och sen, han kan ju inte delegera någonting heller.
Nej.
Det skulle ju vara att han byter ut sig själv. I alla fall med hans approach. Och han blir stillastående där. Och det är hans agerande. Han blir stillastående där och står och vevar med armarna.
Mm.
Om han ska göra sitt jobb bättre, då ska han veva fortare.
Ja.
Och typ vinka på bilar. Kör fortare ditt tröga ök.
Ja.
Och då börjar vi liksom så här. Ja just det. Mm, den där stilen känner vi igen. Och det där gillar väldigt få.
Ja.
Och blir kallad för trögt ök och jobba fortare. Handen på tangentbordet, Ola.
Ja.
Jaha. Jaså, varför?
Det här är 5 poäng, veckor? Lös den på 2.
Ja, det är en utmaning. Om vi tar den här, analyserar den här modliga approachen, touchen.
Mm.
Hon har ju bestämt sig för att hon ska ta hand om bilarna då. Och problemet är liksom att förarna kanske, de grejer det mesta men inte riktigt allt själv.
Mm.
Utan så hon kommer kliva in här vid... Hennes plan är att hon kliver in om det strular.
Ja.
Vid vänstersvängar. Det är lite svårare faktiskt. Än vanliga svängar. Så att vänstersvängar, där kliver jag in och... Ja, bara liksom... Så att inte ni gör illa er.
Ja. Och man kan notera också att... Hon observerade vilka som behövde göra vänstersvängar. Men hon hade liksom ingen så här... Kan den här personen klara den här vänstersvängen? Utan hennes förutfattade mening var att skulle man svänga vänster, då behövde man hjälp.
Och hennes liksom regel eller process var att hon löser också det här. Allt.
Mm.
Hennes agerande blir också att hon blir stillastående. Och hon är inte heller speciellt flexibel.
Nej. Lite mer flexibel kanske.
Kanske kan liksom slappna av en liten stund.
Dricka en klunk vatten just när det inte är någon som vill svänga vänster.
Ja. Och sen tar vi den mästerliga approachen då. Hans problemanalys var väl att trafiken ska flyta.
Mm.
Så att det inte blir ett stopp där på den här rampen.
Ja.
Och utifrån det då var hans plan att delegera det här. Och han delegerade till bilförarna.
Precis.
Och det enda han gjorde när han ställde sig och observerade, det var att kolla rampen. Ja. Kolla, okej. Okay. Finns det bilar på rampen? Nej, bra. Finns det bilar på rampen? Aha, okej. Okay. Då min regel för det här att jag tar bort någonting som blockerar och sen tömmer vi rampen.
Ja.
Det vill säga, är det något strul där nere på vägen, då tar vi bort det först och sen tömmer vi rampen. Och det betyder att han kan ju alltid göra rätt sak utifrån det här hela tiden. Väldigt lätt för honom.
Mm.
Han vet vad han ska göra. Det är en väldigt enkel regel. Ta bort blockerande grejer, töm rampen.
Mm.
Så det ser ju ut som att han inte jobbar överhuvudtaget egentligen.
Nej. Och det är ju liksom hans ledarskap består ju i princip till 90% av att observera.
Mm.
Medan för den här polisen i början där, han hade ju typ inte tid över att observera ens en gång.
Nej.
Han hade 100% att göra.
Ja. Så då undrar man så här, jaha, men vad är ledarskap då? Jag har letat upp lite så där populära definitioner eller populära meningar, typ sammanfattningar där. Så här är, det här är ledarskap. Mm. En av dem, jag tänkte presentera 3 stycken här då, så får du säga vad du tycker om det.
Mm.
Så här säger någon. Ja, det är ledarskap, det är att få andra att göra som ledaren vill.
Mm.
Tobbe tittar upp lite grann i taket och tycker att ja, och så kluckar han lite också nu. Ja. Nej, den här då. Ledarskap, det är att inspirera och motivera andra och färdas mot en vision.
Ja, det är ganska bra.
Ja. Den här då. Ledarskap, det är processen att uppmuntra vissa beteenden via tvång eller med personlighet eller med övertalning och vältalighet.
Mm. Manipulerar man då?
Ja, det låter inte helt schysst.
Nej.
Nej, det är väl mer så här, om vi går tillbaks till liksom början här, föds du eller görs du till en ledare? Det tycker väl vi kanske då är fel fråga. Mm. Och då blir frågan så här istället, så här, vad är en ledare? Det är en lite bättre fråga.
Mm.
Ja, men en ledare är någon som har följare då.
Mm.
Men den berättar ju inte för dig hur du ska få följare. Eller liksom, vill du bli en ledare, vad fasken gör du? Så då är det bättre att ställa sig frågan, vad är ledarskap? Och det är det vi ska svara på idag.
Mm.
Den här, vi började med det här dilemmat. Men då kom jag med det som jag skulle vilja säga så här, vad är ledarskap? Jo, men här har vi någon form av definition som jag tycker vi ska utgå från då. Förmågan att förstärka eller förhöja omgivningen så att alla känner att de kan bidra med sin kreativitet till problemlösning.
Det var fina ord.
Det är mycket fina ord. Där.
Make people awesome.
Det är ju det.
Mm.
Du ska göra saker så att andra kan liksom lösa problem kreativt. Och då är vi ju inne på själva kärnan på det här så att säga. Ledarskap, det är kort och gott en hel hoper aktiviteter.
Mm.
Så då har vi förberett inte mindre än 11 aktiviteter som vi anser är ledarskapsaktiviteter.
Mm.
Så vi tar dem här egentligen i ingen ordning alls.
Är det här heltäckande eller är det bara exempel?
Det här är alla aktiviteter. Det finns ingenting annat som kan anses vara en ledarskapsaktivitet. Vi har hela listan.
Perfekt. Plats nummer 1.
Ja, plats nummer 1. Bryta arm. Nej. Vad är det här för lista? Plats nummer 2. Spotta snus. Nej, men, den här listan. Jag har fått fel lista från Aftonbladet här.
Aj då. Det där är avlistan, va?
Ja, det är det. Det är saker som inte funkar bra på ett kontor. Nej. Nu är det så här att på etta på listan här, fast det är liksom ingen sån där ordning.
Nej. Utan inbördes ordning, som man brukar säga. Så fint. Ja.
Det är också fina ord. Instruktör.
Jajamän. Han är bra, han eller hon.
Ja. Det är någon som svarar på frågor och ger dig information.
Mm.
Känns det som någonting som de flesta skulle kunna göra, eller hur?
Ja, absolut. Om man sitter inne på information.
Ja, men till exempel så här. Hur ångrar jag det här i Git?
Mm.
Ja, men det är bara att göra en...
Då läser man ju bara FAQ.
Ja. Då är den FAQ en ledare alltså. Nej.
Nej, men han som har skrivit... Eller hon som har skrivit svaret i FAQ. Kanske en lärare.
Absolut. Det är, ja, visst. Eller även förra månaden driftsatte vi 16 gånger. Så har det sett ut i ett halvår nästan faktiskt. Det var 15 månader innan. Sen var det 17 där i februari också.
Mm.
Alltså jag tycker att det är... Det känns nästan lite för enkelt. Och det var det som var min stora insikt här när jag hörde dem där första gången.
Mm.
Vadå? Menar du att jag är en ledare när jag liksom bara typ instruerar andra eller kommer med information?
Hasplar ur sig något som man råkar sitta inne på.
Ja. Ja, ja. Nej, men
det är ju, det är ju jätteviktigt, för att det kan vara den där biten data som tar hela gruppen till det där målet. Liksom. Eller framförallt närmare målet.
Ja, men det är ganska vackert. Eller väldigt vackert uttryck tycker jag. Det kan ju vara den här saknade pusselbiten.
Mm.
Så jag tänker att våra lyssnare här ska få suga på den här karamellen ett litet tag här. Så kommer vi med nästa karamell.
Mm.
Och det är en av mina favoriter. Den var verkligen så här banbrytande också för mig. Följare. Du är en följare. Du stödjer och uppmuntrar någon helt enkelt.
Ja.
Det har vi snackat om. First follower.
Mm.
Och hur otroligt kraftfullt det är. Tänk dig att du sitter på ett möte och någon som bara, ja, superbra!
Ja.
Då får du lite energi, eller hur?
Definitivt.
Om du kommer liksom med en, står där och liksom pratar om någon så här design och så tänker, ja men, så gör vi så här. Vilket betyder att, och så bara reser sig någon upp och bara hoppar upp och bara, ja, absolut, skitbra. Och så då kan vi göra så här och så här också. Kommer med någon form av så här uppmuntrande ord. Eller det kan också vara något så enkelt som att ja, nej men alltså det där, jag tror att du fixar det. Gör du inte det, då är det bara att säga till. Jag finns här hela tiden.
Mm.
Då vet du att du behöver liksom inte, du behöver inte vara orolig. Du har någon som är där bredvid dig.
Mm. Och det är ju väldigt ointuitivt att man som följare är ledare.
Ja.
Men det blir ju faktiskt så. Och om man tänker sig motsatsen, de som bara skjuter ner alla idéer hela tiden. Hur mycket tar de, hur mycket tar de gruppen närmare målet? Liksom?
Nej, det är otroligt demoraliserande tycker jag.
Absolut.
När någon kommer och alltså bara, så att säga, du föreslår någonting. Ja, men i sådana fall så skulle vi kunna men bara logga de här enkla grejerna, typ bara några kolumner. Det är troligt att det funkar.
Du är helt slut i huvudet.
Ja. Behöver inte ens säga det.
Nej.
Det funkar inte, det har jag testat.
Ja.
Jaha, okej.
Tre gånger har jag testat det.
På ett annat ställe, i ett annat universum. Sen har vi koordinator.
Mm. Vad gör en sån då?
Den personen länkar och integrerar information. Typiskt, vänta lite. Det där håller Birgitta på med också. Hon sa att deras team ska göra det i sitt API.
Just det.
Typ, du sätter samman information som du har och delar den för resten av laget.
Mm.
Också väldigt kraftfullt.
Ja.
Så det finns ett API för det där redan? Jajamän. Snacka med Birgitta.
Mm. Det är ju en variant nästan av instruktör, fast nästan ännu mer kraftfullt. Eller det är lite annan vinkling på det liksom.
Mm.
Även om så här, finns ju ofta de här som verkligen försöker att jobba ihop folk. Liksom att, men han är jätteduktig på det där. Ni två borde sitta ihop eller, och jobba på det här. För det kommer gå mycket snabbare. Liksom.
Jo, men den där just koordinator, det känner jag att den det tänkte inte jag på att det var en ledarskapsaktivitet, men jag känner att jag brukar kunna se saker i samband. Mm. Den känner jag att jag behärskar. Och det säger jag nu för att den här nästa, den känner jag mig obekväm med i den rollen. Och det är bomvakt, eller någon form av spärrvakt. Mm. Någon som håller efter regler eller överenskommelser. Mm. Det tycker jag är extremt jobbigt att påpeka för folk.
Och disciplin. Disciplinen framför allt.
Ja, alltså, vi sa ju att vi ville få bort användandet av de här metoderna. Kommer ni ihåg det? Mm. Då känner jag mig som en riktig jävla gnällgubbe. Mm.
Eller nu är det någon som igen har lagt semikolonet fel.
Ja.
Eller måsvingen på fel rad.
Exakt. Vem vill vara den där gnälliga personen? Nej, det vill ingen vara. Men det är faktiskt av vikt att någon kommer och påpekar saker ibland. Så vi lever efter reglerna som vi har satt upp för oss själva. Mm. Eller så kan vi bara strunta i reglerna. Det är fine med också. Men om vi har satt deprecated på några metoder, då är det väl så att då kanske de ska bort dem då, användandet av dem. Men det liksom hindrar inte mig från att ha den här gnällgubbekänslan varje gång jag...
Nej, det är ju lite så.
Det är en ledarskapsaktivitet, men jag tror inte att folk kommer se dig som en superduper ledare om du bara ägnar åt enstaka av de här. Eller vad tror du?
The designated bomvakt.
Ja. Men
fast det är ju inte helt ovanligt att det finns sådana på projekt i och för sig. De här gnällspikarna som bara sitter hela tiden. Då.
Exakt vad jag skulle säga. Stasi. Hur känner du inför dem nu igen? Tobbe använder det mysiga epitetet gnällspik. Mm. Ja. Och sen har vi nästa som är någon form av övervakare eller observatör. Mm. Övervakare låter lite hårt kanske, men det är någon som kollar att relationer funkar. Jaha, nej men hur går det med S4-teamet? Är Gerd kvar där eller? Ja, hon är kvar. Ja, men träffar vi dem eller snackar med dem? Ja, absolut. Så här, vi träffar dem en gång i veckan, minst. Mm. Och kollar så att relationerna funkar i en grupp till exempel.
Du och Lennart verkar ha något problem, för ni pratar inte med varandra längre.
Ja, det är lite dömande kanske att säga att vi har ett problem. Vi pratar inte med varandra, det stämmer. Mm. Men det är för att Lennart är ett pucko. Nej, men man månar liksom om relationerna. Mm. Och då kan du säga sådana saker som att jaha, noterade att det rann under dina ögon när du kom ut från mötesrummet. Mm. Grät du eller? Mm. Nej, jag hade fått pepparspray i ögat.
Vi testade pepparspray.
Ja.
Eller sitter vi här borta chili i hörnet och provar ost.
Eller testa chilifrukter. Mm. Sen har vi pionjär. Mm. Det är någon som ställer frågor. Eller söker ny information. Mm. Typ, ja men har vi tagit fram en prognos för den här nya samarbetspartnern? Mm. Kommer vi tjäna pengar på det här? Eller hur mycket trafik kommer det bli i sådana fall om vi börjar jobba med dem? Mm. Så jaha, nej det kommer nog inte vara något problem. Men jag tror nog att vi ska nog ta fram en liten form av prognos där och kolla så att det inte sänker vårt datacenter. Om de ska slå en fråga var tionde sekund. Mm. Den är jag lite mer bekväm med. Mm.
Jag skulle säga det, att det är ju en av de aktiviteterna som du glänser i. Tänkte jag att till exempel när vi parprogrammerade mycket ihop på U-projektet.
Ja.
Så var det typiskt sådär att du ifrågasatte hela tiden vad vi höll på med. Sådär, att liksom, ska vi göra så här? Kan vi göra på något bättre sätt? Medans jag kanske hade lättare att bara köra på i liksom de hjulspåren som vi höll på med. Som vi hade satt oss i.
Det är en aktivitet som inte är på vår lista, kan jag säga. En sak som jag uppskattar att du bidrar med, och det är ju det här lugnet och liksom den här, det finns någon form av så här en framåtrörelse ändå. Det går sakta men säkert framåt. Jag tror att jag vet vad det har att göra med faktiskt. Ja. Men jag vet inte. Vi får se när vi gått igenom den här listan och se om det faktiskt är en sån sak som jag tror att det har att göra med. Här har vi någonting som jag läste en bok som hette så här på engelska. Influencer. Någon som påverkar omgivningen. Och det tyckte jag, det är ju otroligt spännande och coolt att vara någon som påverkar, tyckte jag.
Mm.
Jag tycker inte att det är riktigt lika coolt längre, men då tyckte jag det. Så då läste jag den här boken. Men det låter ju flummigt och ballt.
Mm.
Kanske. Men det är något sådär som bara, nej men vänta ta här nu. Ska inte det här skriva ner i våran arbetsöverenskommelse om du har så här working agreement?
Mm.
Typ vi får inte cykla trehjuling på lunchen.
Mm.
Eller när vi tar med oss matlåda, då tar vi inte med oss fisk.
Eller jag tycker vi ska ha fika klockan 3. Med bullar.
Ja, bullfika. Det...
Va?
Det är ju Solsidan.
Alltså?
Okej.
Okay. Det har jag missat.
Skit i det.
Då är det något jag inte har sett.
Eller så här, ska vi köra en boklunch?
Mm.
Filmkväll! Vi måste ha filmkväll! Och då, det är ju ett liksom, första steg till att bygga en kultur.
Mm, precis.
Bygga någon form av, först bygger du kanske en kultur i din lilla grupp.
Mm.
Och sen så kanske det blir ett lag av er, ni börjar samla. Sen så sprider det där sig utanför.
Mm.
Det kan gå jättefort, eller så kan det gå långsamt.
Mm. Det är det som Lennart och gänget ägnar sig åt på TV4.
Ni menar, tänka på gruppprogrammering.
Ja, precis. Att de fick in det där lite. Influerade. Ja. Massa andra team och lag och börja också.
Mm.
Det här vill vi testa.
Ja. Här har vi en favorit också. Kommentator. Det är någon som förklarar och analyserar information.
Mm.
Nej, men alltså Didrik på marknad, han sa att tisdagar är vår mest populära dag. Det är då våra kunder använder vårt system oftast. Och det förklarar faktiskt den här grafen. Kolla här. Den 30:e, måndag, inte så mycket trafik. 31:a, tisdag, jättemycket trafik.
Mm.
Okej, vi trodde ju att det var för att vi hade driftsatt den här patchen.
Mm.
Ja, det skulle ju kunna vara det. Men Didrik på marknaden, han har i alla fall sagt att tisdag är vår mest populära dag för våra kunder.
Det där är en ledarskapsaktivitet som jag känner att jag är ganska svag i.
Asså,
framförallt för jag tycker analysera data är så vansinnigt tråkigt.
Jasså?
Ja.
Vad fan, det trodde inte jag.
Det ligger inte för mig.
Vad tycker du? Om du ser två stycken så här, du tycker inte att det är kul att sitta och klura ut ett samband, eller?
Nej, jag har inte så här, brinner inte speciellt mycket för det faktiskt.
Nej, okej. Okay. Det trodde jag faktiskt. Det var dagens överraskning.
Mm.
Då är det kul att jag älskar ju den aktiviteten då.
Mm.
Jag tycker att det är lite så här Sherlock Holmesigt nästan.
Mm.
Jag känner hur det så här börjar... Liksom jag börjar få lite så här liten glipa i mungipan, där ska det in en pipa och sen så måste jag sätta på mig en hatt och börja prata brittiska.
Borde skaffa en sån där Sherlock Holmes-hatt.
Ja. Nu analyserar jag information och så pratade jag liksom som, jag vet inte vad, Ernst-Hugo Järgård också.
Säger du det till Jocke när du parprogrammerar med honom också? Ja, elementärt, min gode Jocke.
Ja, det brukar jag säga. Då tittar han på mig och undrar vad jag håller på med. Nej. Här kommer också en sån här grej som jag tycker är lite klurig. Kritiker. Det är någon som bedömer och analyserar relevant info. Jaha, ja, men det här betyder att vi borde avsluta samarbete med Camelos och AB. Det är helt enkelt inte värt det. Vi betalar 1500 kronor per ny kund. Och de här kunderna, de stannar inte speciellt längre.
Mm.
Det tycker jag är liksom lite... Ibland så känner jag att jag som programmerare inte har... Det är inte min skyldighet att komma med den här informationen. Och ibland så känner jag att det absolut är min skyldighet att komma med den här informationen.
Mm. Och vad är det som skiljer då mellan de situationerna då?
Jag vet inte. Ibland brukar jag sejfa lite då och säga, ja, nu är inte jag någon expert på själva affären.
Mm.
Men det här ser helt värdelöst ut. Nej, utan nu är inte jag någon expert på affären. Men om jag tolkat informationen rätt här då är det så att de här 1400 nya kunderna har vi betalat 6000 kronor för per kund. Och ja, en snittkund blir bara 3000 kronor.
Mm.
Och då kan de komma och säga så här, ja, Ola, det här är helt galet, eller? Jo, men det här är marknadsföring.
Mm.
Så, ja, då vet jag. Sen har vi recensenten. Mm. Då kan du tänka dig så här, Orvar Sävström här.
Mm.
Nej, det är någon som kontrollerar och korrigerar andra. Och så periodvis. Du gör inte det här hela tiden.
Förhoppningsvis inte.
Nej.
Det finns väl de också, men...
Det finns de också, men de kallas inte för recensenten. De kallas för... Vad var det du sa?
Rikspuckon. Gnällspikar.
Så var det, gnällspik. Typ så här. Jag såg att vi saknade en kommentar på senaste driftstoppet här. Ola, skulle inte du skriva den? Ja, jo, det var jag. Vänta, kolla här. Vi har inte skrivit någon kommentar på de tre senaste driftstoppen. Vad är det här för något?
Mm.
Ja, så har du ju igång en konversation där då, förmodligen.
Det där är ju en brist som jag har sett hos en del chefer. Att de ägnar alldeles för mycket tid åt just den aktiviteten.
Ja.
Kritisera sina undersåtar liksom.
Det blir ju extra jobbigt när det är en sån här, vad ska vi kalla det, hierarkisk situation.
Mm.
Till exempel med föräldrar och barn.
Mm.
Eller om det var någon annan anledning. En så här tränare och en... Vad heter det? Någon som blir tränad. Eller, ja, som sagt, chef och anställd.
Mm.
Eller chef och undersåte, eller vad det heter. Då blir det lite känsligt om du hela tiden kommer in så här. Tobbe, jag ser att den krullparentesen där är på fel rad.
Ja.
Vill du vara vänlig att rätta till den? Och du, sitt med rak rygg när du programmerar. Det är för ditt eget bästa.
Jag har gått igenom dina tidrapporter här igen och för andra månaden i rad så har du lagt så här mycket tid på support. Vad kommer det sig?
Ja, alltså det kan ju vara relevant. Eller så kan man bara gå lite djupare och inse att den här tidrapporten är helt meningslös. Ja, nu har vi tre stycken kvar bara.
Mm.
Fredsmäklaren. Det är någon som jobbar för att få lite harmoni i gruppen. Eller ibland kompromissa.
Mm. Det är nog min starkaste gren, tror jag.
Ja, det är i alla fall en stark gren för dig. Nej, men vad säger som att vi... Nu tar vi en kopp kaffe och så funderar vi lite grann på det här.
Mm.
Eller det där kan vi nog vänta med till imorgon. Vi sover på det här. Jag tror att båda de här designförslagen skulle kunna funka, men jag tror vi sover på det här, så pratar vi om det här imorgon.
Ja.
Och ibland måste det väl vara en kompromiss, men ibland så kanske man bara behöver lite extra tid, helt kort och gott.
Mm.
Ja, och sen har vi promotor. Någon som hjälper och uppmuntrar tysta personer, tysta lagmedlemmar.
För att det är ju ofta att de blir bortglömda liksom.
Ja.
Det krävs nästan att det är någon som har sensorerna utåt lite så här och så här, känner av gruppen och så. Annars är det lätt om man har, speciellt om man har några sådana här starkare lagmedlemmar.
Ja, och så krävs det lite timing skulle jag säga.
Mm, precis.
Så att det inte den här personen sitter och så va, Tobbe, vad säger du? Och du bara, va? Det här det har någon åsikt om, tänker du, som panik i huvudet och så måste du säga någonting smart.
Ja.
Och då är det ju inte bra. Utan det är mer så här, typ om någon sitter och typ lutar sig framåt 60 gånger och sitter som en guppifisk och bara försöker försöka säga någonting.
Mm.
Men det är så här, vänta, det verkar som Tobbe vill säga någonting här nu. Mm. Kan ni bara pausa lite i er diskussion här?
Ja.
Tobbe, du försöker säga något, eller hur? Du bara, ja, så bara brabababababab. Ja. Kommer en hel liksom storm av ord ut. Nu är vi framme vid den sista.
Mm.
Den här är svår. När vi satt här innan försnacket så satt jag och tänkte på ett exempel på det här. Och det är otroligt svårt tycker jag. Men det är djävulens advokat. Och det är att du med flit tar en motsatt ståndpunkt.
Ja.
Förmodligen då mot någonting som du inte själv tror på ofta. Eller möjligen då, eller det är det som är syftet med den. För att förhindra det här grupptänket. Typ, ja men vi skulle kunna köra en refaktsprint här. Då slipper vi tänka på att hålla koden i topptrim och utan bara liksom skicka ut det i prod.
Mm.
Okej, så är Ola helt jävla dum i huvudet eller? Då tänker folk på det här så bara, okej, om vi ska ha en så här sprint och bara städar upp och håller på. Ja. Nej, men du, alltså Ola, är det inte bättre om vi hela tiden fokuserar på att ha jädrigt bra kod som vi kan releasa när som helst?
Mm.
Bara, jo, så är det. Ja, men då är vi överens om det. Alltså, jag måste slita så otroligt mycket för att liksom ta den här, som jag anser är helt, så här, helt knasiga positionen.
Mm. Jag kommer ihåg att när vi pratade om de här första gången så var det den som stod ut mest också. För att det var en sån här som man inte vill ta men som har visat sig är extremt viktig.
Ja.
Att folk behöver ta.
Ja.
Det är nästan på den nivån att man får typ så här turas om och vara djävulens advokat lite liksom.
Mm. Idag får du vara djävulens advokat.
Ja.
Ja, jo, och det är skönt att veta att du är det också. Det är nästan så att du behöver. Jag tror att den här Edward de Bonos Six Thinking Hats.
Mm.
Då har du ju en speciell hatt för den här kritikerhatten. Djävulens advokathatten. Så att du vet att okej, nu har Tobbe den hatten på sig. Det var de ledarskapsaktiviteterna som vi hade.
Mm.
Det var hela vår lista.
Nu har alla hela listan.
Ja, alla som har lyssnat på det här avsnittet har hela listan nu.
Det är bra.
Ja, så det är bara gå ut och göra.
Mm.
Gör någon av de här så I am leader.
Ja.
Nej, men varför? Varför ska man göra det här då? Det är inte alla som när en dröm kanske om att en dag stå där högst upp på, jag vet inte vad, toppen.
Nej.
Och bara skrika något. Nej, men
samtidigt när de har hört den här listan så tror jag att alla har åtminstone gjort någon av de här utan att veta om det liksom.
Det tror jag också. Det är ungefär som den här change pattern som Linda Rising snackade om.
Mm, precis.
När jag hörde det första gången, jag bara, vadå för förändring som helst? Man kan inte hålla på att gå runt och köra någon jäkla mönster på folk.
Nej.
Och hon bara, ja men det är nog så att ni faktiskt gör en hel del av de här sakerna utan att veta om det.
Precis.
Och nu vet ni. om dem. Och nu vet ni också när någon annan gör det. Aha, okej, okay, bra. Och då kan man ju också se om det är en person fastnar i någon viss aktivitet. Eller om du själv fastnar i en viss aktivitet. Jaha, okej. Okay. Det är därför de tycker att jag är en gnällspik. Men jag vågar påstå att om vi har ledare på alla nivåer och i alla hörn på en arbetsplats, då kommer vi komma till snabbare beslut. Vi kommer få en större flexibilitet på en arbetsplats. Vi kommer få ett ökat engagemang. Och här har vi också någonting, det här har gått och klurat på. Vi kommer få ett kraftigt minskat behov av övervakning.
Mm.
Om fler känner att, ja men vad fasken, det är väldigt många som tar ansvar här. Och apropå det här med kraftigt minskat behov för övervakning, jag tror att det är det som behövs, eller det är det som, vi pratade ju om det i Bli en säkerhetsanka. Mm. En säkerhetsanarkist i avsnitt 70-71.
Just det.
Så att med de här ledarskapsaktiviteterna, då tror jag vi också får färre övervakningspryttlar. Jag vill i alla fall tro det. Det är inte automatiskt så säkert, men jag tror det. Det finns också, och det här tror jag får bli vår sammanfattning. Det finns någon form av när vi börjar uppmärksamma att andra leder och vi själva leder, då kommer vi komma i kontakt med någon form av mer distribuerat ledarskap, kanske ska säga.
Mm.
Och för att kunna känna sig bekväm med det, då måste vi lära oss att leva med några saker. Och vi måste lära oss att leva med komplexitet. Vi måste lära oss att leva med lite så här, det känns lite geggigt. Vi måste lära oss att leva med redundans. Vissa vill ju jobba bort all form av redundans. Vi ska centralisera allting. Det ska finnas en av det här, en av det, en av det, en av det. Men jag tror att det är en dålig idé, tror jag. Och jag tror att många måste då börja lära sig så här. Men okej, det är helt okej att vi har fler av den här. Det kanske blir dyrare på kort sikt. Men det är okej att vi har ett redundant system. Vi måste också lära oss att leva med slack.
Ja.
Och då menar jag inte
verktyget. Appen.
Nej. Utan att vi har slack i systemet. Det vill säga det finns en tom ruta i det här 15-spelet.
Mm.
Man ska inte boka kalendern full etc. Och sist men inte minst, vi måste lära oss att leva med att känsla av att vi förlorar kontrollen. Den tror jag står i vägen. Jag tror den står i vägen för ganska mycket.
Mm.
Så med de orden tar vi och tackar för oss idag.
Mm. Vi har ju tagit kontaktinformationen tidigare, men vi kan göra det en gång till.
Ja.
Det är @vag_74 för poddens Twitterkonto. Och så har vi Ola på @elnestam och mig på @tobbeanderberg. Och så som sagt podd@agical.se för mail.
Ja. Och vi läser alla mail vi får.
Absolut. Svara på dem också.
Det gör vi. Då hörs vi om 2 veckor igen.
Mm, det gör vi.
Ha det bra, hej då.
Hej då.